بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Jag har haft den här lektionsserien som jag tagit upp flera gånger och repeterat, som har handlat om 10 stycken utav Ahlus Sunnah wal Jama'as imamer som har förklarat vilken troslära Ahlus Sunnah wal Jama'a har och en del om deras biografier. Därefter så pratar om de som avvek från Ahlus Sunnah wal Jama'as väg och den vägen som de gick på. Och jag har tagit upp olika exempel på det. Dels de som avvek när det kommer till Allah Azza wa Jalla namn och attribut, och dels de som avvek när det kom till hur man ska dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är det jag började prata om förra gången. Det är sufisterna. Och jag nämnde i förra lektionen att tala om sufismen är inte så lätt. För det är ett väldigt stort ämne och det är många olika människor som har pratat om det. Det finns ungefär 2000 definitioner ens vad sufism är för någonting. Det finns många som förklarar på olika sätt hur sufismen uppkom. Men jag försökte gå tillbaka till olika källor och nämna vad de som är objektiva i det här ämnet säger. De som inte är påverkade av sufismen själva. Utan de som kan se utifrån vad sufismen är. Och jag nämnde att det finns inga bevis som tyder på att sufismen fanns på profeten sallallahu alaihi wa sallams tid och inte på sahabas tid. Och det var ingen utav tabi'un som var sufister, utan det var först vissa utav studenterna till Al-Hassan al-Basri som blev påverkade utav sufismen. Och det var att de var avhållsamma från dunja och att de la vikt vid att rena sitt inre och sitt själsliga. Men att det gjordes på ett sätt som inte var i enlighet med Koranen och Sunnan. Det gjordes på, det var en väldigt, väldigt svag eller liten avvikelse till en början. Och det liknade sanningen mycket. Men sen så kom det att utvecklas och utvecklas och utvecklas till det gick allt längre bort från Ahlus Sunnah wal Jama'as troslära. Jag nämnde också att i början så fanns det vissa imamer som hade, som tillskrev sig sufismen, som hade Ahlus Sunnah wal Jama'as troslära. Jag nämnde Sahl ibn Abdillah Tustari som exempel och Ma'ruf al-Karhi och andra. Men sen så började sufismen blandas ihop med kalamteologi på al-Harith al-Muhasibis tid. Och därefter så kom det folk som till och med tillskrev sig själv gudomlighet bland sufisterna. Och det gjordes på 300-talet av al-Hallaj som avrättades för det här. För just kätteri. Sen på 500-600-talet så kom det sufister som sa att allting är Allah och Allah är allting. Det som kallas för panteism. Som var ännu längre ifrån det dessa sufister hade gått. Så det finns olika nivåer utav sufism och det finns olika sufister. Så det är inte helt lätt att beskriva vad sufister tror på eller vad de står för. Eftersom det finns olika sufister. Men ju längre tiden har gått och in i våran tid så... Vad jag vet i alla fall så finns det ingen som tillskriver sig sufismen som har Ahlus Sunnah wal Jama'as troslära när det kommer till Asma wa Sifat till exempel. Utan det bästa, om man så ska säga det bästa, som de skulle kunna ha är asharitisk troslära. Och det värsta är att de hamnar i panteism eller el-hulul. Och när jag säger det bästa så självklart är det inte bra att man tillskriver sig asharismen. Men asharismen är fortfarande närmare än att tillskriva gudomlighet till vissa av Allah subhanahu wa ta'ala skapelse eller att säga att allting är Allah azza wa jalla. Den här uppföljningslektionen som jag kommer ha idag kommer handla om 3 stycken viktiga ämnen som är relaterade till sufism. Det första är vilka källor som sufisterna baserar sig på när de hamnar i olika avvikelser. Vad är grunden till de här avvikelserna? Sen kommer jag att tala om några enstaka av deras troslärare de har gått ifrån Ahlus Sunnah wal Jama'as tillvägagångssätt. Och det tredje punkten jag kommer att tala om är kontakten mellan sufister och vissa kolonialmakter från 1700-1800-talet fram till våran tid. Det första jag kommer att tala om är sufisternas källor. Och det här har jag tagit upp flera gånger på lektioner. Och att Ahlus Sunnah wal Jama'as imamer brukade tala mycket om hur viktigt det var att man har rätt källor. Att man just baserar sin religion på Koranen och Sunnan. Och att man har en rätt förståelse av dessa källor. Och det är att man går tillbaka till sahabas och deras studenters förståelse när det kommer till religionen. De här imamerna som jag talade om tidigare, de var alla överens om att grunden som vi ska basera vår troslära på, som vi ska basera vår dyrkan på, som vi ska basera allting som har med religionen att göra, är Koranen och Sunnan. Och att förståelsen ska just vara förståelsen av Sahabas, utav dessa källor. Vissa av de första sufisterna var överens om det här rent generellt när det kom till hur man ska basera sin troslära på Allah Azza wa Jalla namn och attribut. Men de kunde hamna i vissa avvikelser när det just kom till hur man ska rena sig i själ och hur man ska vara avvikande från dunja. Men senare tid, så ibland de huvudkällor som sufister har baserat sig på där de har hamnat fel, är fyra stycken saker som har kommit upp i inshallah ta'ala. Det första som leder till att de har hamnat i vissa fel, eller hamnat i flera fel, är att de har baserat deras trosläror och de handlingar de gör på svaga, mycket svaga eller påhittade hadither. Antingen svaga hadither, att det finns någon svag person i berättarkedjorna, eller mycket svaga hadither, att det är finns ännu svagare personer i berättarkedjorna, eller helt påhittade hadither överhuvudtaget. Och det finns många påhittade hadither som sufister brukar använda sig utav. Det finns till och med ett magisterarbete i Al-Jami'a Islamia, Islamiska universitetet i Medina, som bara handlar om de påhittade hadither som sufister använder sig av i Tawhid al-Uluhiyya. Kolla ett specifikt ämne. Inte påhittade hadither om allting, utan bara de påhittade hadither, inte ens svaga hadither, utan påhittade hadither som sufister använder sig av när de gick vilse inom Tawhid al-Uluhiyya. Och den här boken är i två stora volymer. Alltså kanske 600-700 sidor som bara handlar om det här ämnet. Tar upp vilka hadither det är, och det är många, många hadither. Och förklarar varför de här haditherna är påhittade. Och hur farligt det här har varit och hur det har påverkat deras religion. Så om vi skulle ta upp de här haditherna som de har hamnat i, eller som de har använt sig av som är falska, så skulle det ta väldigt, väldigt lång tid. Men jag kan ta ett exempel som visar hur farligt det är när man använder sig av påhittade hadither. Och det är en hadith där de säger att profeten sallallahu alaihi wasallam ska ha sagt: "Idha ayatkum al-umur fa'alaykum bi ashab al-qubur." Eller "fasta'inu bi ashab al-qubur." Eller "fastaghithu bi ashab al-qubur." De säger att profeten sallallahu alaihi wasallam ska ha sagt: "Om ni hamnar i en svår situation, så vänd er då till folket i gravarna. Eller sök då hjälp från folket i gravarna. Eller sök nödhjälp eller skydd från folket i gravarna." Kolla hur det går rakt, går emot vad profeten sallallahu alaihi wasallam sa till Abdullah ibn Abbas: "Idha ista'anta fasta'in billah." Om du söker hjälp, så sök skydd från, så sök hjälp hos Allah. Hon säger att om du hamnar i en svår situation, så sök hjälp från de döda människorna. Förstår ni hur farligt det är att basera? Hon säger, det finns en hadith att profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt att man ska söka hjälp från gravarna. Vem är du och säger att man inte får söka hjälp från gravarna? Det här är en hadith som säger det. Jo, men hadithen är påhittad. Man kan inte använda sig av påhittade hadither. Hadither måste vara, man måste titta på berättarkedjorna, måste se vilka böcker som har berättat om, vem av de lärda har sagt att den är autentisk och så vidare. Och det finns fullt med såna här hadither som de använder sig av när de hamnar i en rad olika avvikelser. Och profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt: "Man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu min an-nar." Att den som ljuger om mig avsiktligt ska ta sin plats i helvetets elden. Kolla hur farligt det är att ljuga om profeten sallallahu alaihi wasallam. Det leder till helvetet. Så att använda sig av dessa hadither är väldigt, väldigt allvarligt och väldigt, väldigt farligt. Men tyvärr är det utspritt hos många sufistiska sekter. Så det här är den första källan som de har baserat sig på, som leder till att de har hamnat i dessa avvikelser. Den andra källan är det som kallas för el-ilham. El-ilham, som man skulle kunna säga är inspiration. Eller som en form utav uppenbarelse nästan. Men man kanske inte använder ordet uppenbarelse, utan mest inspiration. Man får en sorts inre inspiration till någonting. Profeten sallallahu alaihi wasallam har berättat att varje människa har en ängel med sig som påbjuder det goda till honom. Och en shaitan med sig som påbjuder det dåliga. Så ja, en person kan få inspiration till att göra goda handlingar. Det finns en grund för det här i islam. Att man har en ängel som påbjuder till att göra goda saker. Ibland så kan man känna en extra push. Typ så här, du borde göra det här, en bra handling. Bismillah, jag gör den. Man känner en extra inspiration och extra uppmaning till att göra det. Och det känner ni säkert till att det här kan man känna av. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt att det här kan komma från änglar. Alhamdulillah. Men profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt också att varje person har en shaitan med sig. Som kallar till vad? Till dåliga saker. Och vi har lärt oss i islam att en människas egen nefs, alltså ens egna jag, kallar människan till dåliga saker. Wa inna an-nafsa la'ammaratun bis-su' illa man rahima rabbi. Och ens nefs, ens inre själ eller ens inre jag kallar människan till det dåliga förutom den Allah azza wa jal är barmhärtig mot. Och det här är också någonting man känner, ens egen nefs, ens jag kan vara girig, kan vara snål, kan vara hatisk och liknande. Men inte bara shaitan som uppmanar till det, utan man bara själv drar sig till de här sakerna ibland. Där kan man också känna att det här är en form av inspiration. Man känner att sig inspirerad till att göra saker och ting som är dåliga. Så om en person ska säga att jag har fått inspiration till att göra någonting, då måste man ju självklart kolla på vad denna inspiration är. Vad är det du har fått, vad är det du blivit inspirerad till? Ibn Arabi, som var en av de här sufisterna som hade gått väldigt långt vilse, så kallade till panteism. Han har tillskrivit Abu Yazid al-Bustami, som är en av de tidigare sufisterna, att han sa till Ahlu Sunna: "Akhadtum ilmakum mayitan an mayit wa akhadna ilmana an al-hayy alladhi la yamut. Haddathani qalbi an rabbi wa antum taqulun haddathana fulan wa aynahu qalu qad mat. An fulan wa aynahu qalu qad mat." Han säger till folk, han sa till Ahlu Sunna, Ahlu Sunna wal Jama'a, de går tillbaka till hadither. Hadither har berättarkedjor. Man säger, Imam al-Bukhari säger, den här lärde berättade för mig, som berättade för mig, som berättade för mig den här hadithen. Han säger, ni tar era hadither från en person som är död, från en person som är död. Det var inte så att Imam al-Bukhari hörde profeten sallallahu alaihi wasallam direkt, utan han hörde en person. Så sen kunde höra en person som kanske hade dött på Imam Bukharis tid. Han träffade inte ens sahabas. Så han säger, ni säger att ni tar era hadither från folk som är döda. Men vi tar våran kunskap från al-hayy alladhi la yamut. Från den som lever och aldrig dör. Det vill säga från Allah azza wa jalla direkt. Haddathani rabbi, haddathani rabbi, haddathani qalbi an rabbi. Mitt hjärta har berättat för mig att min herre har sagt. Jag fick direkt inspiration till mitt hjärta att göra någonting. Men ni säger, alltså Ahlu Sunna, ni säger vad? Ni säger, den här personen har berättat vidare hadithen. Säger man, vad är han någonstans? Säger han har dött. Och han berättar vidare från han. Vad är han någonstans? Han har dött. Medan vi får direkt inspiration från Allah Azza wa Jal. Kolla hur farligt det blir. Att säga att man får inspiration från Allah Azza wa Jal att göra vissa handlingar. Och sen när man kollar på vilka handlingar de har hamnat i, eller vilka troslärare man har kommit fram till genom den här inspirationen, så märker man att det varken var ängen, och det var absolut ingen uppenbarelse från Allah Azza wa Jal, utan det var shaitan som kallade dem till den här saken. Så det här är en annan sak, och ni förstår hur farligt det blir om var och en av oss skulle säga, mitt hjärta har berättat från mig, från våran herre, att han har sagt. Då är vi inte i behov av uppenbarelse från Koranen och Sunnan. Då säger vi själva att vi får en sorts uppenbarelse. Alla får sin egen uppenbarelse. Det här är väldigt, väldigt farligt. Allah Azza wa Jalla säger i Koranen: وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Allah Azza wa Jalla säger att på det sättet så har vi uppenbarat en själ för dig från våran beordning. Det vill säga att profeten sallallahu alaihi wa sallam fick en uppenbarelse. Och det nämns som en själ här för att den ger liv till kroppen. Och Allah Azzurra säger: Mä kunta tederim el kitabu wal el iman. Du, ja Muhammed sallallahu alaihi wasallam, visste varken vad Koranen eller vad tro var dessförinnan. Walakin ja'alnahu nura. Men vi gjorde det till en uppenbarelse, nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Så vi vägleder vem vi vill utav våra tjänare. Så profeten sallallahu alaihi wasallam visste inte vägledning innan Allah uppenbarade den till honom. Och det var Koranen. Sen säger Allah azzurin, wa innaka la tahdi ila sirata mustaqim. Och sannoliken vägleder du till den raka vägen, vilket är vad? Sunnan. Koranen, sunnan. Men vi, om inte ens profeten sallallahu alaihi wasallam, innan han fick uppenbarelse, kunde veta vad det var som var korrekt. Så hur ska vi då kunna säga att någon annan människa kan säga att de vet vad som är korrekt? Och i synnerhet om de sakerna de säger går rakt emot Koranen och sunnan. Så det här är ett falskt påstående som de har kommit med. Så den första källan de använder sig av är svaga och påhittade hadither. Andra är den inre inspirationen de känner. Och det tredje är någonting som kallas för al-dhawq. Al-dhawq. Vilket man måste kunna känna, översätta som att man smakar av någonting. Känner en smak utav någonting. När man läser deras definition, jag har läst Ibn Arabis definition, Al-Kashani, Sahrawardi, Al-Jurjani. När man läser deras definition så är det väldigt flummigt, om man skulle säga så. Eller väldigt otydligt, grumligt. Man förstår inte riktigt vad det är de vill komma fram till när de gör sina definitioner av saker och ting. Och det är svårt att förstå sufisters uttalanden. Läser man vad fuqaha säger, de lärda inom fiqh, de kommer med en definition så förstår man direkt vad det handlar om. När sufister kommer med definitioner så blir det direkt grumligt. Och man hänger inte riktigt med vad det är de vill komma fram till. Många gånger. Men Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, han har, som var en av de mest lärda inom vad sufisterna står för och tror på, han har definierat det här dhawq med att det är uttalanden och handlingar som sufister känner av i sitt inre. Eller de känner smaken av att det här ger en nytta till deras hjärtan eller till religionen. Okej? Okay? Någon form av dhikr. Säger de det här, man smakar av att det här är någonting bra för mitt hjärta. Det här är bra för min religion. Den här formen av dyrkan, den här formen av bönen, den här formen av så här och så här, jag känner av i hjärtat att det här är någonting bra. Min religion mår bra utav det här. Förstår ni återigen hur farligt det är? Om man skulle låta var och en känna av smaken utav vad man vill, är det bra eller inte? Profeten Sassan brukade säga sina khutabad: Amma ba'd, fa inna astaqal kalami kalamullah wa khayrul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharrul umuri muhtathatuha wa kullu muhtathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala. Vidare, det mest sanningsenliga utav allt tal är Allahs tal. Och den bästa vägledningen är Muhammad sallallahu alaihi wa sallams vägledning. Och den värsta utav alla saker och nyinförda saken är religionen. Och vad är nyinförda saker i religionen? Är innovation. Och vad är innovation? Är villfarelse. Så om det är någonting som är ett religiöst tal, uttalanden eller handlingar som inte har en grund i Koranen och sunnan, vad är det då för någonting? Innovationer. Det här är bara ett sätt att rättfärdiga innovationer. Man säger det här känns bra för hjärtat. Det här blir bra för min religion. Skulle var och en kunna säga på sitt eget sätt. Var och en kunna säga att det här är någonting positivt. Det här är någonting positivt. Och det leder till väldigt, väldigt farliga resultat. Den fjärde källan som de använder sig av när de hamnar i de här villfarelserna är det som kallas för el-keshf. El-keshf. Återigen, om man ska gå tillbaka till sufisternas definitioner utav det, så är det svårt att kunna förstå till en viss del. Men det de ungefär säger är att det är att det öppnas upp för en människa en dold kunskap. Yattali ala ma wara al-hijab. Man kan se någonting från det fördolda. Man kan se någonting från det fördolda. Att man får en ny förståelse inom någonting. Eller man ser någonting som är fördolt. Eller det liknar lite det här, den inre inspirationen en person kan få eller liknande. De här tre, dhawq, ilham och kashf, de liknar varandra lite granna. Och allting går egentligen fram tillbaka till att när de hamnar i avvikelse, att det är shayatin som kallar dem till de här sakerna. Ibland kan det här som kallas för keshf ha en grund. Till exempel att en person som är en gudsfruktig person och studerar islam kan få en djup förståelse i någon vers till exempel, utav Koranen. Han får en bättre förståelse utav den, eller det underlättas för honom att förstå vissa saker eller liknande. Allah alltså öppnar upp för den här personen. Och det finns andra tillfällen också som det tyder på i Koranen och Sunnan, att om någonting är i enlighet med Koranen och Sunnan så kan en person få en förståelse inom någonting, men det måste vara i enlighet med Koranen och Sunnan. Sufister säger att man kommer fram till det här kashf genom en form av själslig träning. Genom att du till exempel du fastar många många dagar i sträck, äter väldigt lite mat och du ber mycket, du isolerar dig själv, du sitter i någon grotta till exempel och du bara ber där, jag dricker hela tiden, en mörk grotta, fastar. Du förstår vad som händer med kroppen efter ett tag. Du fastar i dygn efter dygn efter dygn och sitter i en mörk grotta. Vad som kan hända med en människa, det kan vara väldigt, väldigt, man kan få för sig mycket saker, om man säger så. Så genom det säger de att de får kashf, saker och ting öppnas upp för dem. Få insikt i vissa grejer från det fördolda. De säger att det här är olika kategorier. Det kan dels vara att personer får drömmar där saker och ting klargörs för dem. Eller al-Isra wal Mi'raj, att de är mer som en Isra wal Mi'raj som profeten sallallahu alaihi wasallam. Eller att de får kunskap som kommer ut från gravarna, från de rättfärdiga gravarna. De sitter där vid gravarna, vet, isolerade, sitter i närheten av gravarna. Ibland de, ja, gör typ som äter kaffe vid gravarna och sätter sitt, liksom, täcker över sig själv och sitter vid gravarna under en längre tid. Så känner de hur det kommer ut som inspiration från de som är i gravarna. Eller de till och med hör någonting från de som är i gravarna. Deras sheikh kanske uttalar sig. Så att vissa av deras sheikh, när de gick fram till profetens assalams grav, så kom en hand fram och skakade hand med honom och liknande. Men de har varit med om såna här saker. Det är utan tvekan sig, allting kan ju leka med de här människorna ibland. Eller ibland så ljuger de. Men tänk er själva om man sitter i en mörk moské helt för sig själv under en längre tid. Det kan hända saker, man kan höra grejer och få för sig grejer efter ett tag. Men det här anser de vara kashf. Okej? Okay? Så kunskap kan strömma ut från gravarna till dem. Allah omstahan. Hawatif, att man hör ett kall till en handling. Hatafa hatif. De hör ett ljud, någon som ropar till dem, eller en inre inspiration, att det kommer till deras hjärta ett kall som kallar dem till att göra en speciell handling. Till exempel att på den här platsen ligger en helig man begravd. Gå till den här platsen, bygg en grav över honom, bygg en moské på den här platsen. Jag fick höra det här kallet, det kom till mig. Eller att man påstår sig få se vad som står i Lawh al-Mahfuz. Alltså den bevarade tavlan. Man kan se vad som händer i Al-Qadr. Eller att man träffar Al-Khidr, säger många också. Khidr, ni vet, som har nämnt i Surat Al-Kahf. Så vi träffade också Al-Khidr. Khidr lever fortfarande. Khidr pratade med mig och Khidr sa till mig, du ska göra 1, 2, 3, 4, 5. Så jag träffade Khidr. Khidr, han sa till mig att jag ska göra 1, 2, 3, 4, 5. Vissa säger också att de träffade profeten sallallahu alaihi wasallam i ett vaket tillstånd. Inte att de såg honom i en dröm, utan ett vaket tillstånd kan de säga. Och liknande grejer. De här grejerna som man förstår, att när man tror på de här grejerna och inte baserar ens troslärare och ens dyrkans moment och ens väg till att rena sin själ på Koranen och Sunnan, utan på såna här läten som man hör eller sa, grejer som kommer ut från gravarna eller liknande grejer, så är det ju ganska självklart att man kommer hamna i vad? I avvikelser. Om vi lägger till utöver det att de har tagit många gånger, blivit inspirerade från tidigare religioner eller filosofier. Ashariter har, nämnde jag flera gånger det här med kalamteologi, att det var påverkat av grekisk filosofi. Och då var det framförallt saker och ting taget från Aristoteles och hans logik och hans förståelse utav metafysik. Det vill säga om Allah och dess namn och attribut, att de förnekade många utav attributen på grund utav hans, blev påverkade utav hans filosofi. Men de här är oftast påverkade av det som kallas för neoplatonism. Någonting som är taget från Platon och sen Plotinius, grekiska och romerska filosofer, som hade den här inriktningen utav wahdat al-wujud, att allting är Allah azza wa jalla, allting Allah är allting, eller hinduism, vissa av dem. Ni vet ju att det är mycket muslimer som bor i de här områdena vid Indien och Pakistan och liknande, som var hinduer förut, så de träffade dem och har blivit påverkade utav hinduisk filosofi och liknande. Så får man alla de här strömningarna, shayatin är på en, de här är på en, man får från olika religioner, tar olika saker och så vidare. Så den mixen som blir kvar kan vara väldigt, väldigt långt ifrån det profeten sallallahu alaihi wasallam egentligen kallade till. Som jag nämnde tidigare, så om man ska prata om sufisternas troslära, så är det väldigt svårt, för att de första för sufisterna fanns det vissa som i deras troslära så hade de samma, så hade de Ahlus Sunnah wal Jamaas troslära. Medan vissa hade Ash'ariternas troslära. Andra tillskrev gudomlighet till sig själva eller till andra. Och de tredje trodde på panteism, det vill säga att allting är Allah azza wa jalla. Så att säga att det här är någonting som sufisterna tror på, eller det här är någonting som sufisterna inte tror på, kan vara väldigt komplicerat, eftersom de tror på olika saker. Och det är svårt att dra alla över en kam. Men det som många sufister har trott på efter Ibn Arabi och hans tid var panteism. De tror att allting egentligen är Allah. Vi alla är Allah. Egentligen. Eller det här som kallas för hulul. Allah är inne i allting. Därför har många av dem säger Allah är överallt. Allah är överallt. Och ibland specificerar de att det händer för vissa människor. Och det här kommer de ofta fram till genom någonting som kallas för al-fana. Al-fana, att genom dyrkan och shuhud och rububi, att man ser att allting runt omkring sig är egentligen från Allahs allmakt. Till slut så blir man ett med Allah. Det påminner mer om vad? Hinduism. Än vad det påminner om islam. Men det är som sagt påverkat utav det. Så al-fana är att man då kan enas och bli ett med Allah. Och det här är ett sätt för dem, en form av dyrkan som de brukar tala om. Den här trosläran, det som kallas för al-hulul, eller al-ittihad, eller wahdat al-wujud, är extremt långt från islam. Och Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, han nämner att de som säger det här och har de här åsikterna har hamnat i en värre otro än judar och kristna. Akfar min al-yahudi och al-nasara. Hamnat i en värre otro än judar och kristna. Varför hamnade kristna i otro? Därför de säger att Isa alayhi salam är Allah. Eller Allah är i Isa. Och det här är en tredje utav tre. Okej? Och säger det om en person som är en av de mest rättfärdiga människor som någonsin har gått på den här jorden. En shubhada. Men de här människorna säger att allting, alla människor, även de värsta utav alla är Allah. Fir'aun var Allah azza wa jall. Wa iyadu billah. Så att han hade fel, för han sa ana rabbukum al-a'la. Alltså jag är er högsta herre. Han borde säga vi alla är det egentligen. Förstår ni hur farligt det här är? Att de inte bara tillskriver det en, utan de tillskriver det flera. Eller alla. Och sen så tillskrivs det även till de värsta utav alla skapelser. Så det här är en av de farligaste utav alla avvikelser som hamnar i. Det är inte alla sufister som tror på det. Men det är väldigt utspritt bland sufister. Och Ibn Arabi, även om inte alla håller med honom om de här grejerna, så är han upphöjd utav många sufister idag. Och de prisar honom. De kan kalla honom för Sheikh al-Akbar. Och även på svenska sufisthemsidor så såg jag en artikel som handlade om moderat sufism. Och att liksom man ska inte dra alla sufister över en kam och vi alla är inte så. Och sen börjar de citera Ibn Arabi. Hur kan man bli mer extrem än Ibn Arabi? Ni pratar om, vad är då extrem sufism för er i sådana fall? Man ska säga att det här är moderat sufism. Det finns även svenska sufisthemsidor som sagt som refererar till Ibn Arabi. Namn. Och en av de kändaste avvikelserna som sufister har hamnat i utöver det här är olika former utav kyrk i tawhid eller uluhiyya. Och där kan de också hamna i olika former utav kyrk i tawhid och rububiyya. Och det är att de går till sån överdrift med deras mashaykh, deras lärda, att de tillskriver dem en gudomlig status i princip. Och de har delat upp deras shuyukh. De säger det finns el-ghawth el-akbar. Den stora ghawth, det vill säga den som man ska be om hjälp till. Och det finns autad och aqtab och abdal och nujaba och nuqaba. Det är olika namn som de ger till deras olika shuyukh. Sen tilldelar de olika krafter att styra och ställa i universum. Så de säger till exempel om el-aqtab eller el-autad. El-qutub, det är han som styr i universum. El-autad, det finns 4 stycken. En i varje del utav på jorden. En som är ansvarig för norr, en som är ansvarig för syd, en för öst, en för väst. Och de har ansvar för var del utav jorden. Sen finns det el-abdal som är 7. En för varje världsdel som är ansvarig för det. Under dem finns nujaba som tar hand om folkets bekymmer och hjälper dem att bevara dem. Sen finns det nuqaba som är en status under. Och jag läste för länge sedan om en av ledarna för afghanska sufister som heter Sibghatullah al-Mujaddidi, som var deras president under ett tag. Han skrev om dessa olika aqtab och autad och hur de träffas en gång per år och de diskuterar hur de ska styra universum under året och yani saker och ting som Abu Jahl hade sagt nu när det gått för långt. Här, ni får inte säga såna här saker nu. Softa. Helt ute och cyklar. Det här är någonting som finns i många olika sufistböcker. Det är inte så här några enstaka, utan det här hittar man i sufistböcker. De tillskriver såna här saker till dem. Jag säger inte att alla gör det, men det finns. Utöver det så, när de hyr upp sina ledare, så när de lever i sitt liv så brukar de göra tabarrok med dem. Att de rör dem så de ska få välsignelse. Så gör de så här så de ska få välsignelse från dem. Vissa gör sujud till deras ledare när de träffar dem. Eller liknande grejer. Och när de dör så brukar de höja upp de som döda. Bygger stora moskéer över deras gravar. Och sen gör de hajj till gravarna. Sayyid al-Badawi, som de kallar honom för, Ahmed al-Badawi, han är en av de kändaste sufi-sheikherna som levde i Egypten. Han är begravd i staden Tanta i Egypten. Och när han har maulid, det är april varje år, så är det en av de största högtiderna i hela Egypten. Under en veckas tid är det ungefär 2 miljoner personer som går till hans grav. För att komma till graven som en sorts hajj dit. De gör tawaf runt omkring hans grav. De avlägger olika eder. De tillber honom. De slaktar till honom. Och liknande. De har en annan i Egypten som heter Abul Hassan al-Shadhili. De nämnde att vid hans maulid så var det 120 000 boskapsdjur som slaktades. 120 000. Det var får, det var getter, det var kameler. Och det var kossor. Tänk er hur mycket pengar som slösas egentligen för det här. För den här kyrkan som de hamnade i. Utöver då att de har hamnat i kyrkwa'edubillah. Och de hamnade i en rad olika former av kyrkighet. Och det här handlar inte bara om en person. Och inte 2 och inte 100 och inte 1000. Utan mycket fler än så i den muslimska världen. Och varje land så har de vissa som är mer upphöjda än andra. Och det kan vara allt ibland att de tillskriver vissa gravar till profeter, ibland till imamer och ibland till deras sufi-sheikher och liknande. Där de hamnar i en rad olika former utav kyrk. Och man skulle inte kunna, det finns inte tid att gå igenom allt detta. Men man kan säga att om man studerar boken Kitab al-Tawhid för Sheikh Muhammad Abdul-Wahhab, så tar han upp kapitel efter kapitel i olika avvikelser som folk har hamnat i Tawhid al-Uluhiyya. Då brukar det oftast handla om avvikelser som sufisterna hamnat i. Så Kitab al-Tawhid i sin helhet är som en tillbakavisning utav de avvikelser som de har hamnat i. Och det är därför de oftast brukar tycka så illa om just den här boken. För att den går rakt emot deras egen troslära. Om man tittar i boken så är boken, det är i princip bara verser från Koranen. Och hadith från profeten sallallahu alaihi wa sallam. Och enstaka uttalanden från stora lärda. Ingenting mer i princip. Trots det så Alhamdulillah. Ehdikum wa aslamalakum. Så hatar de den här boken väldigt, väldigt mycket. Det finns andra saker också man kan säga om sufisterna. När det kommer till deras trosläror. Men jag tänkte avsluta med sufisternas kontakt med kolonialmakter. Eftersom många sufister tror på wahdat al-wujud. När man säger wahdat al-wujud så säger man att allting är Allah och Allah är allting. Vi alla är Allah. Egentligen är vi alla ett. Och vägarna till Allah är lika många som människornas andetag. Vad leder det till? Man kommer närmare andra religioner också. Det blir, yani, vi alla är egentligen Allah, vi alla är ett. Och yani, det blir så här. De däremot hatar är ahlusunna. Så ni är hårda. Det går ju emot vad vi säger. Men de andra religionerna kan vi öppna upp oss för. Sen är det många utav sufister, så när kolonialmakter kom många gånger så var många sufister och sa ahla wa marhaba. Yani, vi är alla samma sak, vi är alla ett. Ni är Allah, vi är Allah. Det är muskler. Och många utav sufister har en tro utav Jabiriyya. När det kommer till Qadr. Att vi egentligen, vi har ingen egen vilja. Utan allting som sker är från Allahs vilja. Så vi ska inte hålla på att gå emot när kolonialmakter tar över våra länder. Och liknande. Så ska vi inte göra motstånd. Utan låt dem komma. Det här är ändå Allahs vilja. Självklart. Vi är rättvisa. Ahlusunna wal Jamaa är rättvisa. Det var inte alla sufister som var så när kolonialmakter kom. Vissa sufister kämpade emot. Vissa sufister visade ett hårt motstånd mot kolonialmakter i många olika länder. Så man kan inte säga att alla sufister stod med rosor och välkomnade kolonialmakterna. Men många sufister gjorde det. Och många sufister blev utnyttjade utav dessa kolonialmakter. För att de ska kunna nå deras mål. Att de ska få folk att säga, alla habaib. Jag är inte uppror. Jag går inte emot de här kolonialmakterna så ofta. Men här är ändå, det här är Allahs vilja hur som helst. Vi är ändå, Allah är allting och vi är allting. Vi alla är Allah. Så ofta, går inte in på det här. När kolonialmakterna började se det här. Säger, ej de här, de är ju bra ju. Det här är bra för oss. Det är bra att ha folk som kallar sig för muslimer. Ser ut som muslimer. Och säger såna här saker. Så de brukade lägga vikt vid dem. Och till och med så kunde fransmännen. Och då var de bland de värsta utav alla kolonialmakter. Brukade hjälpa till att de ska kunna ha deras maulid som de firar. Och hjälpa till med att, ja nej, alla går dit. Ni får gå på den maulid, det här är bra ju. Ja, det går att göra de här. Stöd ju sufisterna. Och man ser att orientalister, det är de som studerar de olika saker som har med orienten att göra. Eller islamologer och så vidare. De lägger extra mycket vikt vid sufismen. De började hjälpa till att göra tahqiqat. Att se till att de här böckerna som är skrivna utav sufister, som bara var manuskript, att de börjar tryckas och publiceras. Så att folk ska få tag vid dem. De börjar skriva om de här och upphöja de här. Al-Hallaj. Det är klart, det här är en bra person. Kolla hur förtryckt han var. Han blev avrättad för hans kätteri. Nej. Han borde ni lyssna på lite mer. Ibn Arabi, oh, bra snubbe. Lyssna på honom. Till och med när man kommer in, och det kan ni se, än tills idag, jag har inte sett det de senaste åren, det är möjligt att det fortfarande finns, men jag har sett det själv. Många gånger när man går till bibliotek, även här i Sverige, och vissa bokhandlar, så kommer man till hyllan, det står kristendomen, judendomen, buddhismen, hinduismen, sen islam och sufism. Det får komma tillsammans, de två. Här, ni läs islam och sufism, det här kan ni läsa, de här två sakerna, de är bra tillsammans. De lär mycket vikt just vid det här. Det här gjorde de gamla kolonialmakterna. Sen, som ni vet, efter kolonialmakterna började störtas, så blev generellt olika länder upptagna med varandra. Kalla kriget skedde, USA var upptagen med Sovjet, Sovjet var upptagen med USA. Den muslimska världen blev en skådespelplats, eller en plats för där olika konflikter skedde mellan de två stormakterna. Men vad muslimerna tyckte och tänkte, det var egentligen inte alltid det viktigaste. Utan det var mer att man ville få över dem vardera på sin sida. Men sen efter 11 september så riktades mycket av blickarna rakt mot muslimer istället. Så nu har vi ett problem. Vi måste ändra muslimerna. Måste ändra muslimernas troslära. Måste bli av med fundamentalismen. Sen så definierade de fundamentalismen de som tror på Koranen och Sunnan bokstavligt. Och egentligen så är inte det stora problemet terrorismen i sig, utan det stora problemet är den ideologi som terrorismen kommer ifrån. Terrorismen måste bekämpas på två sätt. Dels ute på slagfältet och dels ideologiskt. Och liknande uttalanden som finns. Vi började prata om det som kallas för the battle of hearts and minds. Striden om hjärtena, hjärtat och tankarna, ideologin. Och det är att just vinna över så många som muslimer som möjligt till deras väg. Och de här människorna som la vikt vid just det här, the battle of hearts and minds, de såg en av deras främsta allierande i sufisterna. Den här är bra att kunna använda. De brukar vara mycket mer öppna än fundamentalisterna. De kan ta emot, vi kan sitta med dem. Det är lättare att vi påverkar dem och att vi får igenom vår agenda genom dem. Och i många olika uppsatser och rapporter som har skrivits utav de här inflytelserika tankesmedierna som Rand Corporation och andra, Washington Institute, så lade de just vikt vid vilka? Sufisterna. Och att sufisterna ska vara bland våra främsta allierade. För de vet själva, tänk er själv om George Bush ska komma till muslimerna och säga, hålla en khutba framför muslimerna och säga, ni ska göra så här enligt Koranen och Sunna. Vem ska lyssna på George Bush? Ingen lyssnar, säger George Bush, stick. Du dödar ju muslimer. Man måste ha vem? Någon som sätter på sig en turban, har skägg och säger samma sak istället. Låt mig läsa upp ett uttalande från Nazim al-Haqqani. En av de största ledarna för sufisterna. Ni kommer säkert känna igen hans ben. Han blev uppgav på en grön turban och hade vitt skägg. Han dog för några år sedan. Han har en artikel som heter George Bush and Tony Blair are granted sainthood. Alltså, George Bush och Tony Blair har blivit helgon. I den så kallar han dem för St. George och St. Tony. Ni kan söka på namnet, skriv Google. George Bush and Tony Blair are granted sainthood. Det här är en sofistisk hemsida som sprider hans artikel. Det är ingen så här påhittad sida som försöker tillskriva honom någonting och driva om honom. Det här är en sofistisk hemsida som har hans böcker, hans artiklar, hans lektioner. Och den här artikeln finns där. Och på forum där den här artikeln diskuteras så försvarar andra sofister honom. Okej? Okay? Han säger att St. George och St. Tony, de har fått ett svärd från himlen som de kommer att kämpa mot de onda krafterna med. Det här var innan Irakkriget. Han ville stödja dem i deras krig mot Irak. De har fått ett svärd från himlen som de strider mot de tyranniska makterna mot. Som de sen kommer ge över till Jesus Kristus när han kommer tillbaka på jorden. Han skrev, and they are supported 100% and should be successful 1000%. Han säger också att Allah Azza wa Jalla kommer att sända amerikanerna och britterna till den arabiska halvön där de kommer ta över och ta bort tyrannerna. Vad tror ni amerikanerna och britterna tycker om det? Saudi, Kuwait, Emiraterna, mycket olja, nice, eller hur? Tänk att ha en person, nu är det inte George, St. George och St. Tony som säger de här sakerna själva, quote on quote. Utan nu är det plötsligt en person med långt vitt skägg, säger att han är sheikh, han turban. Så säger St. George, St. Tony, de ska ta över arabiska halvön. Vi längtar efter det, de får ett svärd från himlen, jag vet inte vad för någonting. Samma person sitter och säger att han är ursäktad att förbanna wahhabiterna. Han kan göra det. La'atullah alayhim och såna här saker. Det är okej. Men St. George och St. Tony. Det här är inte en person som några personer, han bodde borta på Cypern, några personer på Cypern tycker om. Svenska sufistiska hemsidor lägger upp hans artiklar och bilder på honom på samma hemsida som de ledande svenska sufisterna finns med på. Prata inte om någonting som är taget från att det finns någon liten by borta i Indien som följer någon konstig sheikh. Det här är en av de mest ledande sufisterna i våran tid. Som är med, de ledande sufisterna i Sverige är med på samma hemsida, lägger upp saker och ting från den här personen. Och en av de mest kända sufisterna i vår tid, Habib al-Jifri, har kommit till honom. Det finns videor när han sitter där och vill ta baraka från honom. Och jag vet inte vad han vill få för grejer från honom. Det här är en person som är upphöjd bland dem. Som säger St. George, St. Tony. Och häromdagen så var det en stor konferens borta i Sudan. En stor sufistisk konferens där Habib al-Jifri var med. Och även Sheikh Mohammed al-Muntasir al-Zayraq. Som är en av de största sufi-sheikherna i vår tid. Han säger, han pratar om sufismen. Att du, Habib al-Jifri och vi var ju med nyligen på möte. Där de ledande representanterna för Vita huset. De ledande representanterna för kongressen. De ledande representanterna för Al-Amn al-Qawmi, alltså National Security. De ledande representanterna för olika tankesmedier och research centers och liknande samlades. Och de var alla överens om att den moderata formen utav islam är sufism. Den moderata formen utav islam är sufism. Och det är det som ska stödjas. Och det är det vi ska samarbeta på. De här människorna används för att av dessa kolonialmakter för att nå fram till deras mål. För att man som sagt, man kan inte komma idag. Tänk er själv, Donald Trump ska komma och berätta vad islam är för någonting. Jag ska lyssna på Donald Trump vad han säger för någonting. Men man har de här personerna, man utnyttjar dem för att få fram sitt budskap. Och det är någonting som har gjorts förut och det är någonting som görs än tills idag. Och det här är också någonting man kan se bland vissa av de ledande sufisterna i Sverige. Att de sitter och umgås med vissa av de anti-islamiska krafterna som finns här i Sverige. Samtidigt som de är väldigt angelägna om att bekämpa Ahlusunna. Tillbakavisa Ahlusunna. Tala illa om Ahlusunna. Och varna för Ahlusunna. Så det här är ingenting nytt. Och det är ingenting som har dykt upp från ingenstans. Man kan inte bli förvånad. Man tittar, man ser någon sufi-sheikh så sitter han med någon person som representant för den och den regeringen som är känd för deras anti-islamiska förhållningssätt. Man ska inte bli förvånad. Det här är ingenting nytt. Det här är någonting som många av dem gör. Vi har personer som kallar dem för St. George och St. Tony. Vad ska man då säga om andra människor därefter? Det här är summerat om sufisterna. Den andra lektionen som handlar om sufisterna. Och kommer den sista också. Man skulle kunna prata om det här ämnet i en lång, lång lektionsserie. Men jag vill få att man ska få en uppfattning av vad sufismen är. Vilka olika former av sufism det finns. Men vilka sufisterna idag representerar. Och hur farligt det är med det här. Och hur avvikande det är från Koranen och Sunnan. Och den korrekta metodiken som profeten sallallahu alaihi wasallam och hans följeslagare följde. Ber Allah azza wa jalla att vägleda de andra, de alla, och om de inte blir vägledda, att Allah azza wa jalla skyddar oss från deras ondska. Allahumma amin, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.